Välkomna till en gudstjänst utan jultema, men där ljuset fortfarande står i centrum. Kristus är världens ljus, sjöng vi, och på det mänskliga planet får vi samla ihop alla tänkbara ljuskällor i en värld som emellanåt känns både osäker och grym. Det känns inte som om världens mest upphöjda ledare bidrar med varken ljus, trygghet eller klokskap just nu. Men vi kan ju inte fastna i rädsla. Om nu Kristus är världens fred, som det står i salmen, så får vi vara hans händer och fötter och finnas till för varandra och världen i besinning, klokskap och kärlek. Låt oss be. Gud, vår far och mor, du som har överblick, inblick och utblick. Du vet vad var och en av oss kommer hit med idag. Ge oss av varandra och ge oss av dig. Amen. Bengt Sandqvist predikar. Ulla Valdén läser en bibeltext. Och jag som heter gudstjänsten, leder gudstjänsten, heter Ann Lystedt.
Texten jag ska läsa finns på gudstjänstbladet. Det är från Jesaja 42, verserna 1-4. Och i min bibel står det som överskrift över det kapitlet: Herrens tjänare och hans uppgift. Jag läser. Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Dagens predikotext är ifrån Markus evangeliets första kapitel med rubriken Jesu dop. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: Du är min älskade son, du är min utvalde. Har du någon gång upplevt något som betytt en vändpunkt för dig och ditt liv? Kanske en vändpunkt var för dig som kallade dig kristen när du blev kristen. Kanske en vändpunkt var när du anmälde dig till en alfakurs eller i kurs i konsten att leva, deltog i Anskars vardagsrum, var med i en smågrupp, började gå till olika samlingar i Anskarkyrkan eller kanske när du gick in i en ledaruppgift. Eller kanske rent av en vändpunkt var när du bestämde dig att gå till kyrkan just idag. Kände Jesus och Johannes varandra innan dopet? Ja, Bibeln säger ingenting om det. Men det vi vet utifrån Bibeln är att Jesus mamma och Johannes mamma, Maria och Elisabet, var släktingar. Under jultiden har jag följt en mycket intressant serie om Jesu liv i Sveriges Television. Där menar forskare att Jesus och Johannes kände varandra mycket väl innan dopet. Nu kommer Johannes, eller Jesus tillkommer till Johannes för att låta döpa sig. Och Johannes, han predikar ju: omvänd er, bekänn era synder, vilken frukt visar ett liv, dela med er, bekänn era synder, sluta leva orättfärdigt. Och där finns, tänker jag mig, alla sorters människor. Marginaliserade eller utstötta, föraktade, sådana som inte orkade leva upp till sin samtids stränga etiska och moraliska regler. Där fanns säkert också vaktare, väktare, fariseer och skriftlärda som ville hålla ordning på vad som för sig gick ute i öknen hos Johannes. Varför ska Jesus döpas? Han behöver väl inte omvända sig? Kanske inte. Men han visar ändå att han som Guds son identifierar sig med vanliga människor. Han blir en av de nedersta. Han nedsteg, som ett av uttrycken i psalmen vi nyss sjöng. För Jesus är dopet en vändpunkt, en överlåtelse, en invigning till hans livstjänst. Och när Jesus gör sitt, när han överlåter sig, låter sig döpas, så ser vi hur Gud handlar. Hur Gud bekräftar honom och han får andens kraft. Och det är ju sen med andens kraft som han sen predikar och till och med gör under. Vad tänkte Jesus? Vad kände Jesus under sin uppväxt? Ja, han var ju människa som vi, fast Guds son. Han hade växt upp i ett hem med mamma, pappa, syskon. Han hade lekt med kompisar. Förmodligen hade han bråkat med syskon. För det är så syskon gör. Eller? Finns det någon som aldrig har bråkat med sin syskon? Ja, den som är ensam barn kanske inte har bråkat med syskon, men med någon annan. Han har fostrats av Josef och Maria. Han har lärt sig att be. Han har brottats med frågor om framtiden. Vad ska jag bli? Ska jag bli snickare, byggnadssnickare som pappa? Säkert fanns det annat i hans tankar. För det skulle förvåna mig om inte hans mamma hade berättat om märkliga saker vid hans födelse. Herdar, änglar, kungar som kommer med guld, rökelse och myrra. Om flykten till Egypten. Om Symeon och Hanna i templet som sjöng lovsång när de fick se den lilla bebisen som frambars. Han minns säkert undervisningen i skrifterna och samtalet med de skriftlärda i templet när han var där vid 12 års ålder och föräldrarna hade tappat bort honom och var jätteängsliga. Och när Jesus är här vid Jordanstranden som 30-åring hos Johannes döparen, så är det ingen slump. Han står där efter en lång förberedelsetid för att överlåta sig åt Gud. Och han vet att Gud har en särskild uppgift för honom. Och han är där för att säga ja. Och vid dopet händer något. Himlen öppnar sig, den delar sig, står det. Och den heliga anden kommer över honom som en duva. Och en röst från himlen säger: du är min älskade son, du är min utvalde. Och när Jesus låter Johannes döpa honom, svarar Gud med att stärka och bekräfta hans identitet och kallelse. Och det här tillfället vid Jesu dop, det är det enda tillfället som Bibeln berättar om när det beskrivs hur Fadern, Sonen och den heliga anden är på samma plats vid ett och samma tillfälle. Sonen döps, Fadern talar och anden sänker sig ner som en duva. Och så blir Jesu dop också en vändpunkt, en invigning till sin kallelse att göra Guds kärlek synlig för alla människor. Jag säger alla människor, för att leda människor in i en gemenskap med Gud. Jesus fick klarhet om sin uppgift. Han fick utrustning för sin tjänst, den heliga andens kraft. Har du någon gång upplevt, jag är tillbaka till frågan jag ställde inledningsvis, har du någon gång upplevt något som betytt en vändpunkt för dig och ditt liv? Jag har det. Vet du varför jag en gång blev pastor? Det är en av mina vändpunkter. Jag fattade mitt beslut att bli kristen på ett konfirmationsläger. Jag blev frälst, som man sa på den tiden. Jag blev sedd som 14-åring. En söndagsskollärare, farbror Torvald, frågade mig om jag ville hjälpa till i söndagsskolan. Jag bejakade det. När jag som tonåring hade lagt mig brukade jag läsa Bibeln och be. Jag läste tyst och jag bad tyst för att min bror och jag delade rum. Och en kväll när jag låg och bad, kanske så där i mellanrum mellan vakenhet och sömn, så vaknade jag plötsligt upp att jag hörde en röst inom mig: du ska bli pastor. Jag var 15 år. Där började jag inom mig ett tag innan jag vågade dela det med någon annan. När jag gick gymnasiet var ett antal människor som ställde frågan: ska inte du bli pastor? Jag var ordförande för FKG, Frikyrkliga gymnasieförbundet, föreningen. Lokalt, jag ledde andakter med fullsatt aula, 500 elever. Så någonting kanske gjorde att jag fick frågan. Jag fick en inre, eller jag predikade också för första gången i min hemförsamling när jag gick gymnasiet. Jag blev tillfrågad av min pastor att göra det. Jag har en inre övertygelse att meningen med mitt liv skulle vara att bli pastor. Och jag fick en yttre bekräftelse av andra som såg möjligheter i mina gåvor. Under min första tid som pastor fick jag också göra väldigt tydliga erfarenheter av den helige andes kraft och utrustning som har burit mig. Det här gör att det har varit jätteenkelt att vara pastor. Nej, knappast. Om du har tid och är intresserad kan jag berätta lite mer vad det innebär. Eller fråga min fru Agneta. Hon vet vad det innebär att ha varit gift med en pastor under ett helt liv. Det har aldrig varit enkelt. Men det är någonting som jag har brunnit för och som har burit mig. Den tydliga erfarenheten av rösten har burit mig genom livet. Den har burit mig när jag har frågat och upplevt att det har varit tungt och svårt. Och jag har frågat mig: orkar jag det här? Vill jag det här? Är det här fortfarande din vilja, Gud? Så här långt min erfarenhet. Och när jag reflekterar över det här idag, då tänker jag: Visst känns det lite märkligt att som 72-åring köra igång igen från 21 oktober heltids som pastor och arbetsledare på mitt gamla jobb. Men den kallelse som har burit mig genom livet, den bär mig också nu. Och det är en märklig känsla. Jesus vändpunkt, det var att bejaka sin kallelse. Och vi har läst Jesaja 42 om Herrens tjänare. Och det ger en antydan om livsprogrammet för Jesus. Han är kung för det nya folket. Han ska utbreda rätten och inte det kanske vanliga genom våld och yttre makt och förtryck. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Vår kallelse är också ett uppbrott och en överlåtelse. Du och jag är kallade att följa Kristus. Att vara med i Guds nyskapelse, att utbreda rätten, värna de knäckta stråna och de tynande lågorna. Visst är det skillnad på Jesus invigning till sin tjänst, våra liv. Men det finns likheter. Om jag tillhör Kristus, kan jag då leva utan hänsyn till andra? Kan jag bara odla mitt ego om jag vill tillhöra Kristus? Att utbreda rätten, värna om de knäckta stråna och de tynande lågorna. Vad betyder det? Hur kan vi göra det? För mig har det inneburit att jag har gått ett antal själavårdsutbildningar. Har under en lång tid mött människor i själavård. På senare år har jag engagerat mig starkt för flyktingar och asylsökande. Det är min väg. Vad tänker du när du hör att värna om de knäckta stråna och de tynande lågorna? Fundera. I dopkön hos Johannes fanns det säkert förväntan. Där fanns människor som stod inför en vändpunkt i sina liv. Att lämna något bakom sig och börja någonting nytt. Och jag tänker, egentligen kan varje gudstjänst få vara en vändpunkt i våra liv. Gud är här med hela sin verklighet. Han är här som fadern, skaparen, sonen, anden, livgivaren. Och jag ställer mig själv frågan, har jag någon förväntan inför den här gudstjänsten? Har du? Förväntar jag mig att Gud ska beröra oss när vi möts till gudstjänst? Gör du? Förväntar jag mig att min predikan har ett budskap till någon? Eller är det bara en vanlig dag på jobbet? Är det bara gammal vana och rutin? Har du någon förväntan? Kan den här gudstjänsten betyda någonting för människor i Västerås? Har det någon betydelse att vi möts till gudstjänst? Har det någon betydelse att mötas tillsammans med längtan efter att Gud ska göra någonting genom Ansgarförsamlingen under 2020. Gudstjänsten kan vara ett tillfälle att komma nära Gud. Ett tillfälle att komma till en sorts vändpunkt i sitt liv. Förberedelsen för ett nästa steg kan ha varit kort eller lång. För Jesus var den 30 år. Och jag vet inte vad ditt nästa steg kan vara. En vändpunkt, en ny överlåtelse, att våga släppa taget om jaget och bli en del av laget med Jesus som coach. Kanske att gå in i ett nytt uppdrag i församlingen eller fortsätta med ett uppdrag, en uppgift i trohet och uthållighet. Är det möjligt att släppa taget om sitt eget liv och överlåta sitt liv åt Gud? Jag tror det. Det är att släppa in en ny dimension i livet. En andlig dimension. Och den som släpper taget om sitt eget liv och vågar bli mer beroende av Gud får också, precis som Jesus, vara beroende av andens kraft och utrustning. Amen.
Som så mycket annat så är ju denna församling beroende av alla frivilligas insatser på olika vis. Vi ska strax ta upp kollekt. Vi ber. Herre, du ser att det här är ett av många sätt att tjäna dig. Tack för det som har samlats in. Tack för alla tankar och förböner som har också lagts under tiden. Vi ber om hjälp och klokskap att använda de här resurserna på ett bra sätt. Tack. När vi nu strax ska be så finns det en hel del att be om som vanligt. Men jag tänker också inför terminstarten vad ni har. Bengt säger att jag ska prata lite högre. Hör ni mig nu? Hörs det bra? Tack Bengt. Jo, när vi ska be så finns det en hel del att tänka på. Jag såg just i gudstjänstbladet så ser vi ju allt som kommer att starta till exempel under veckan. Så det är något av det vi ska tänka på i bönen. Låt oss be. Alla de krafter som nu samlas inför terminstarten. Herre, du ser människorna, du ser målen, du ser förhoppningarna, du ser det program som ska skapas. Det finns svåra saker och det finns lätta saker. Vi ber att du ska komma till ledarna i församlingens alla grupper med arbetsglädje. Och hjälp oss också att finna vår egen väg genom det här nya temat som ju handlar om helande. Under vårens gudstjänstserie. Vi ska också ses på lördag, många av oss i församlingen. Var med oss då under vår församlingsdag. Gud, du ser det vi har slitit med under de månader som har gått på olika vis. För att få rätsida på församlingens verksamhet och klimat. Vi tackar dig för att du ska finnas med under den dagen. Att hjälpa oss i öppenhet och ärlighet. Och påhittighet och glädje inte minst inför kommande satsningar och verksamhet.
Gud, du känner oss, du vet allt och du omsluter med ömhet. Du vet våra tankar, du vet vad som står bakom de tända ljusen. Du ser vår längtan, du ser allt vi hoppas på. Du känner vår oro. Allt här vet du. Tack att du möter oss precis där vi är. Du vet också allt som finns i bönekorgen. De lapparna som är ovikta. De som är vikta. Och vi ber för en kvinna som ligger på sitt yttersta och har långt framskriden cancersjukdom. Det finns goda vänner som ber för henne att hon ska slippa lida och att Guds vilja ska ske beträffande hennes tillstånd. Vi ber för henne. Vi ber för hennes man och en 3-årig son. Herre, förbarma dig. Herre, omslut med din kärlek på allt sätt. Och så vill vi också be för 2 unga släktingar som mist sin mamma. Herre, var med dem i saknaden, sorgen. Sänd människor att vara i deras närhet för att dela sorgen och saknaden. Och så ber vi för den som skriver: Jesus, hjälp mig, hjälp oss att leva nära dig. Så ber vi gemensamt. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. I den text jag läste från Markus evangeliet så talar Fadern: du är min älskade son. Sen vet vi att Jesus har visat att alla människor är oändligt älskade. Gränslöst älskade. Också den som inte förväntar sig att vara älskad. Också den som inte har mött så mycket av kärlek under sitt liv. Också du är älskad. Du är älskad precis som du är. Det finns någon som följer dig med intresse från livets början till livets slut. Och som en påminnelse om det: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till just dig. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.